Det är härligt. Roligt att se er och tack för uppmuntran allesammans. Härligt att mötas i ett nytt år. När man går igenom en sån här bokslut som man alltid gör, så tänker man på året som har gått och man tänker framåt. Och jag har väldigt stora förväntningar för det här nya året som kommer. Vi ska vänta stora saker ifrån Gud. Gud sover inte, och han är inte trött och han är inte utbränd, utan han är verkligen på gång att göra någonting stort genom både dig och mig och i Finland och i Vasa och i din familj och i ditt liv. Det är inte så att han håller på liksom att gå ner i förlandning, utan allting eskalerar. Det ska vi veta. Det blir större dynamik och större kraft i Guds församling. Och det kommer också att bli större skakningar över hela världen. Och jag vill gärna börja med att läsa ett bibelsammanhang från Jesaja 60. Som inledning idag. Där jag tror att det profetiskt beskrivs vad vi går in i och hur framtiden ser ut. Det handlar om Jerusalems kommande härlighet. Kapitel 60, Jesaja, vers 1 och 2. Res dig, stråla i ljus. Eller din andra översättning säger, stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folket. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och det här är nog en framtidsvision som beskriver ditt liv och också samhället vi lever i. Att Guds härlighet och Guds ande ska vila starkt över dig. Och du ska få stå upp i ljus. Samtidigt som mörker övertäcker jorden. Samtidigt som vi hör rapporter som berör oss väldigt djupt i våra hjärtan. Och det är klart, efter den här nyårshelgen så har det varit tråkiga saker igen som har hänt i Finland. Dödsskjutningar i Esbo. Och därför har man ofta lite blandade känslor när man ska stiga upp och förkunna goda nyheter. På något sätt i ett land som har än en gång drabbats av sorg. Men det här är väl någonting som vi får lära oss att leva med. Både och. Både det tragiska och det härliga. Sida vid sida. Och det här går ju rakt igenom ditt och mitt liv. Vi upplever det här själva ibland, att alla dagar är inte bara dur. Fast det finns en ton på din insida som alltid är dur. Den heliga andes röst som vill uppmuntra dig och styrka dig. Oavsett omständigheter som du går igenom. Jag har tänkt ta med er på en liten tillbakablick på det här senaste decenniet. Det är så att vi har gått in också i ett nytt decennium, inte bara in i ett nytt år. Och jag kommer väldigt bra ihåg millennieskiftet. Det var stora förväntningar och en del trodde att datorerna skulle kollapsa. Jag brydde mig inte så mycket om det. Mina datorer har aldrig varit särdeles stabila. Men det första som hände egentligen efter det nya millenniet, det tog inte många månader så sprack hela den här IT-bubblan. Det är länge sedan nu, men det var egentligen en ganska stor grej. Hela världens ekonomi skakade igen. Vi hade upplevt depressionen i början av 90-talet med nedgång. Och allting hade skruvats upp väldigt starkt och finska börsen steg mest av alla i hela världen och det var ett våldsamt drag. Och så spricker hela den här bubblan och företagsvärlden skakas. Sen kom det 7 feta år ekonomiskt sett och det har vi alla upplevt kanske mer eller mindre. Men sen igen 2008 i september så hände det på nytt att Lehman Brothers, den här investmentbanken, skakade. Och hela världens ekonomi på något sätt kollapsa igen. Så att vi har upplevt 2 stora ekonomiska kollapser under det här senaste decenniet. Och det visar att det är ingen idé att sätta din tilltro till pengar. eller till aktiekurser, eller fonder, eller någonting annat än det som är stabilt. Men på 10 år har det skakat väldigt mycket. Och jag tror att det kommer att fortsätta skaka. Så att ekonomiskt sett har det varit ett väldigt skakigt decennium. En annan sak som jag tror vi alla minns väldigt bra, det var 2001. Också i september, den 11 september. Jag var själv på väg från Närpes i bilen och lyssnade på nyheterna. Svängde in till Samaria-missionens behandlingshem i norra Pörtom och så live på tv när de här flygplanen, det andra flygplanet, körde in i den andra Twin Tower. Och jag tror du också, det är så starka upplevelser så man kommer lätt ihåg var man fanns just då. Och det var början på något sätt på också en väldigt skakig tid över hela världen. Man kan säga att kriget mot terrorn började då. Och Amerika gick in i Afghanistan och gick in i Irak och avsatte Saddam Hussein. 2004 så var det sprängningar på järnvägen i Madrid. 2005 i juli så var det tunnelbanan i London som skakade om igen. Europa införde också terrorlagar. 2008, inte så länge tillbaka, så var det samma bombdåd i Bombay. Kriget i Georgien 2008 och så kriget i Gaza också september 2008. Så det har varit våldsamt mycket krig och det är terror. Och just nu talar man om Al-Qaida igen. De har varit sprängt igen en gång. Så att vi lever med detta hot om terror konstant. Och jag tror personligen att det här är någonting bara som vi får vänja oss med. Att det kommer att finnas med i vår världsbild oavsett om vi vill eller inte. För att allting kommer att skakas. Det blir turbulens och det blir omvälvningar i hela den politiska världen. Och det är samma sak. Det är ingen idé att sätta din trygghet och tro att fred kommer att komma över jorden. Bibeln säger att det blir fred först när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. När han kommer för att döma nationerna och stiga ner och skipa fred på jorden. Är det kanske 1000-årsriket vi talar om? Det kommer aldrig att bli någon varaktig fred före det. Tyvärr. Vi skulle gärna önska det. Och de kan hålla fredskonferenser och de kan dela ut fredspris. Det spelar ingen roll. Så att krig mot terror är på något sätt, tror jag, har kommit för att stanna. Det är sorgligt men sant. Sen det tredje som jag tycker kanske det här decenniet har alldeles speciellt präglats av. Och det är det som har att göra med klimathotet. Bara de sista åren så har man ju talat så kolossalt mycket om klimatet. Och vi har sett filmer och Al Gore åkte runt hela världen som en profet och målade upp bilden av hur inlandsisarna smälter och hur allting på något sätt i ekosystemet kommer att kollapsa. Och det här på något sätt börjar väl gå in i ryggmärgen på oss. Men det är klart, när jag själv stod 2005 i Indien utanför Madras och såg vad tsunamivågen hade orsakat, så funderar man nog att det är kraft i klimatet. Det är väldig kraft i dessa på något sätt underjordiska krafter i vår egen planet. När det sätter igång de här jordbävningarna, när det verkligen drabbar människor, så är det ödeläggelse utan like. Stora fiskebåtar låg långt upp på land, helt sönder i spillror. När den jättevågen hade kastat upp stora fiskebåtar rakt in i byar. Så tsunami kommer vi ihåg. Det skakade om, över 300 000 människor omkom. Stormen Katrina, den kommer vi ihåg. New Orleans, som var helt under vatten, fördämningarna sprack. Hette inte den här stormen i Sverige Gudrun? Gudrun och Selma och Alva och Berit, och jag vet inte, det kommer så mycket olika stormar. Alla bär de kvinnonamn. Vet inte om det har något samband. Sen slutade det här decenniet med en klimatkonferens i Köpenhamn. Och jag har faktiskt inte följt med, men jag tycker alla tidningar skrev att det blev ett enda stort fiasko. Där satt alla världens ledare och skrapade sig i huvudet och skulle komma till något nytt. Och ingenting hände. Så det säger också någonting att fortfarande kommer det att skaka rejält. Vi kommer att uppleva nog hur den här jorden på något sätt, den nöts ju ut. Det säger Bibeln att den nöts ut och den kommer att trängta och våndas efter att bli löst. Och många i västvärlden upplever ju att det här 2000-talet utvecklas till mänsklighetens ödes århundrade. På grund av alla dessa skakningar. Och jag tycker att domedagsprofeterna, de finns egentligen inte i kyrkan idag. Utan de moderna domedagsprofeterna, det är ju klimatforskare, det är biologer, det är säkerhetsanalytiker och filmregissörer. Om ni riktigt har märkt, många stora miljonproduktioner idag av de stora filmerna som kommer från Hollywood handlar om jordens undergång och det är naturkatastrofer och det är väldigt mycket apokalyptiska inslag. Och det här är ju en intressant sak, för att om inte vi predikar om detta så kan det hända att stenarna börjar ropa. Om inte församlingen signalerar att det drar ihop sig och säcken ska knytas ihop, så kommer Gud att resa upp kanske klimatforskare och regissörer och helt oponyttfödda människor med detta viktiga budskap att det kommer en dag att bli ett slut på allting. Jag vet inte, men att miljörörelsen har ju också sagt, jag är ju inte så god vän av miljörörelsen överlag. Jag tycker den ibland är väldigt överdriven. Men att många säger att de flesta av världens problem har orsakats av ett moraliskt förfall. Att vi inte tar vårt ansvar, att inte vi solidariskt delar på resurserna. Att det är det här egoismen, att man roffar åt sig. Och det är ju väldigt utbrett. Så fungerar människan. Man tar åt sig så mycket man bara kan och bränner allting. Och så tar man inte hänsyn för nästa generation. Och jag tror också att vi kristna behöver mer och mer värna om de här frågorna. Att vara föredömen i hur vi hanterar resurserna. Nåväl. En kort analys om vårt eget land. Jag har läst en rapport från en organisation som heter Transparency International. En stor erkänd, om vi säger så här, statistisk organisation som samlar fakta från olika länder. Och det de beskriver så är hur korrupt länderna är. Och 2002 så var Finland nummer ett. Finland kunde skylta med att vi var det minst korrupta landet i världen. Mest hederliga medborgare av alla. Och under hela det här decenniet, tyvärr, så har Finlands position bara gått neråt hela tiden. 2008, det är ju inte så katastrofalt, men det är ändå en liten indikation. År 2008 så föll man från första plats till femte plats. Mycket på grund av de här valskandalerna, valfinansieringshärvorna i Finland. Oegentligheter i maktens korridorer. Men också misstankar om vapenaffärer och sånt som är fortfarande under utredning. Det här året som har gått, 2009, så ramlar Finland ner ytterligare ett pinnhål. Vi är nummer 6 nu. Och tyvärr så har Finland internationellt sett blivit känt som ett land med mycket vapen. Stor täthet på vapen. Både illegala men också sådana som är legala. som folk har hemma. Vi har blivit känd för att inte liksom hantera saker på ett snyggt sätt, utan det har varit massakrar i vårt land. I Kauhajoki, i Jokela och nu i Esbo, plus allt familjevåld, plus alla märkliga dystra rapporter som kommer från Finland. Och jag funderar ibland att vad är det som egentligen händer? Någonstans i folksjälen äter det sig in ett större omoral. För omoralen är ofta grunden för förfall i en nation. Att det öppnar upp någonting, en ande som börjar gro och som börjar växa i folksjälen. Och de som är väldigt dystra, som kan måla upp fan på väggen, som man brukar säga, och tycker att det här är förfärligt. Det finns alltid någonting gott när moralen sjunker väldigt lågt. Och det är det att det är en stor öppenhet för evangelium. Och det ska du alltid veta, att i alla tider när det har varit mycket dystert i samhället och folk har prisgett sig åt synden och världens alla attribut, då tänder Gud en låga. Och då är det ofta framgångstider för Guds rike. Så att det är ju den segern som jag tror att församlingen står inför. Att vi har en mycket ljus framtid. Om världen blir mörkare så kommer ändå ljuset att lysa mycket starkare. Över ditt liv, över Kristi kropp här i Finland, över Sionförsamlingen i Vasa och över hela kristenheten i Österbotten. Låt oss inte släppa in denna ande i våra egna liv. Utan låt oss leva med en hög ande över våra liv. Jag vill bara öppna Bibeln till Matteus 24. Jag tänkte alldeles i korthet gå igenom den här Jesu olika profetior om vad som vi kan förvänta oss. Så vill jag lyfta fram några små saker. I Matteus 24, läser från vers 3. När Jesus satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidens slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och leda många vilse. Det här är den första jag vill lyfta fram. Det kommer att bli skakningar på det religiösa området. Det kommer att komma mycket, mycket stort, om vi säger så här, budskap som kan vilseleda många människor som inte är vakna. Och ditt och mitt ansvar är inte att leva så nära världen som möjligt, utan att leva så mitt på vägen du bara kan. Leva så nära Kristus som möjligt. Var så Kristus-centrerad som du bara kan. För att när ulven och vargarna är ute efter att riva fåren, så är det väldigt sällan de starka mitt på vägen, mitt i flocken, som drabbas. Utan det är tyvärr de slagna, långsamma, sargade som lever i utkanten. Och därför säger Bibeln, därför är de starka skyldiga att bära de svagas bördor. Och det här är väldigt viktigt, att vi har en värme och ett skydd i Kristi kropp. Att vi alltid värnar om det som är svagt. Det som är mest utsatt. Och i ditt eget liv så gäller det också att se över din situation. Att du inte lever på fel planhalva. Allt för mycket. Att du inte flörta med världens inflytande i ditt eget liv. För så fungerar världen. Ger du lillfingret så tar hela handen. Börjar du lite släppa efter i dina egna värderingar och attityder, hur du förhåller dig till synden, så kommer förr eller senare kan du lida skeppsbrott i tron. Och Jesus säger: se till att ingen bedrar er. Det är det hans budskap. Låt ingen bedra er. Håll er mitt på vägen. Håll er nära Kristus, nära ordet. Och det här är ingen skillnad vilken generation man representerar. Om man är en ungdom eller om man har levt med Jesus i många, många år. Lockelser finns i alla generationer. Det står så här i vers 6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Jesus kommer alltid med tröstens ord. Låt inte alla rykten och dåliga rapporter skrämma er. För att är du mitt på vägen så kan du vara trygg. Med Jesus i båten kan vi le mitt i stormen. Det är ibland mer än bara en söndagsskolsång, kära vänner. För det kan storma ibland. Och har vi med Jesus i båten så kan vi till och med le. Men det betyder att det kommer att komma skakningar också på det politiska området. Stridslarm och rykten om krig. Detta måste hända, står det i skriften. Men därmed har inte slutet kommit. Så skakningar religiösa och så på det politiska. Barack Obama kan inte lösa alla problem. Folk tror ju att han är den som ska fixa allt i världen och reda upp allt som är fel. Men tyvärr. Om Gud har bestämt att skaka en nation spelar det ingen roll vad FN säger. Om Gud har bestämt att skaka om i världen spelar det ingen roll vad man sitter i en klimatkonferens, alla världens ledare och funderar. Det skakar i alla fall. Alla ekonomer i världen, fast de har en väldigt samlad kunskap om hur saker och ting fungerar, så går ändå ekonomin upp och ner. Hur duktiga bankchefer som sitter med sina ränteinstrument och fungerar, så kollapsar ekonomin i alla fall. För att i botten finns girighet, omoral. Och Gud dömer alltid omoralen med jämna mellanrum. När den kommer och växer sig allt för stor i människors liv, så drar Gud mattan under nationer, system, ideologier. Det bara faller som ett korthus. För Gud vill skaka den här världen. Bara för att han ska bli känd och efterföljd. För att han ska vara Gud. Vi har ingen orsak att sätta vår tillit till någonting annat än till Jahve. Som ni sjöng om. Jahve. Gud Jehova. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på födslovåndorna. Hungersnöd, jordbävningar etc. Skakningar på det geografiska området. Precis som Bibeln förutsäger. Skakningar på religiösa, politiska, geografiska. Kartan ritas om. Jag fick en jordglob för många, många år sedan av, jag tror det var min farfar till julklapp. Jag tror det var under 10 år. Jag vet inte ens vad den är idag. Men det jag vet är att jordgloben förändras hela tiden. Det ritas om nya gränser. Nya länder uppstår på grund av oroligheter. Bibeln säger då ska man utelämna er att misshandlas och dödas. Det är ett så starkt budskap till församlingen. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Vi lever inte i den här världen där det här är så aktuellt. Men våra syskon, systrar och bröder i andra delar av världen går igenom det här just nu. För dem är det en födslovånda varje morgon de vaknar upp. Varje gång de ska gå på en gudstjänst så går de kanske med risk för sitt liv. De lever med de här orden på ett helt annat sätt än du och jag. Ibland behöver vi identifiera oss mera med hela Kristi kropp. Dela deras smärta. Dela deras vånda. Tänka på dem. Många ska komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Detta bedrägeri återkommer om och om igen. Jag tänker på bara de senaste åren tillbaka så har det kommit läror som har varit, det har låtit väldigt bra, men det har ändå funnits lite arsenik i födan. Och folk sväljer det med hull och hår. Det kommer böcker av författare som säljer som smör i solen. Går åt som smör i solen, säger man. Men budskapet i de här böckerna, fast det står Jesus på pärmen, kan vara rena rama villfarelsen. Sekulära människor som inte vet skillnaden mellan gott och ont läser det med stort intresse, tycker det här är bra, men det är rena rama villfarelsen. Det presenterar inte Gud som den som Gud är. Vad talar vi om? Jo, det är i vår tid en ande av bedrägeri. Och vissa kyrkor och församlingsledare tycker det här är väldigt bra. Tala varmt om alla dessa böcker som är fulla av felaktig propaganda, rent ut sagt. Vi lever här nu. Det här är inte någonting som kommer om några år. Det här är inte bara det som kommer 2020. Då kommer nog villfarelsen att börja. Den är redan verksam, kära vänner. 22:e, på Stefans födelsedag, och på Björns födelsedag, och på min sons födelsedag. Därför kommer jag bra ihåg det här. Det var en väldigt dyster dag det här året, trots att ni fyller år. Det var då Lutherska kyrkan i Sverige tog sitt så kallade historiska beslut att viga homosexuella samkönade i kyrkan i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vad handlar det om, kära vänner? Bedrägeri. Det är bedrägeri. Någonting av den här i tidens ande kommer in och fångar kyrkan i sitt grepp. Tidsandan kommer in i kyrkan så att kyrkan mistar den sunda och trygga plattform som den står på, Guds levande ord. Börjar man kompromissa och ta bort saker, lägga till saker, skapa en egen kanske religion utan kors, då är vi mitt i profetiernas uppfyllelse. Jag tror det är viktigt att du lär dig att skilja mellan andarna. Pröva profetierna. Var vaken i anden. Var bedjande. Att du inte slumrar till i din andliga, i ditt andliga liv. Vet, man kan bli berusad av så många saker som man fullständigt tappar kurs. Eller som Frank Mangs uttrycker det. Man säger att man får ett andligt roderproblem. Att rodret inte fungerar på din farkost. Det som Jesus säger, låt ingen bedra er. Låt ingen förvilla dig. För det kommer också skakningar i församlingen. Och vers 12 här så står det också att laglösheten ska tillta. Och då kommer kärleken att kallna hos många. Och det är ju inte kärleken ute i världen, utan det är ju agape-kärleken som Bibeln talar om. Kärleken till Gud kommer att svalna, står det i en översättning. I en engelsk översättning står det grow cold. Att växa sig kall. Det sker inte över en natt så här. Mitt i allt är man kall. Eller mitt i allt har man blivit ljum eller svalnat. Utan det sker successivt. Man drar sig undan församlingen. Man drar sig undan den andliga gemenskapen. Man blir likgiltig i förhållande till bönen. Personlig bibelläsning. Man blir likgiltig i förhållande till de andliga tingen. Man bryr sig om när folk dör, hur de hade det med Gud. Någonting av passionen och glöden slocknar sakta, sakta, sakta och sakta. Hör någon som berätta. För mig är det väl ett klassiskt sån här en story hur man kan ta livet av en groda. Man lägger den i en kastrull. Fyller kastrullen med vatten. Så lägger man kastrullen på plattan och så vrider du på plattan. Grodan hoppar inte ut utan den dör. Sakta vart eftersom vattnet blir varmare. Men tar du en groda och slänger den i kokande hett vatten så hoppar den genast ut. Och det är så här tyvärr som världens ande fungerar ibland. Att vi är liksom i ett sammanhang, i en miljö. Och så får fienden och skruva på plattan och du märker ingenting. Hur saker och ting, det liksom händer någonting i ditt liv. Sakta mak och till sist så dör man. Man kan dö på insidan, man dör en andlig död. Man dör en död som kan ha förödande konsekvenser. Och jag vet att den här, tyvärr det här kokandet pågår i delar av Kristi kropp. Och det är väldigt sorgligt att behöva säga det. Men faktum är att Kristi kropp har redan spruckit i Europa. Kristi kropp har spruckit. Du kanske sitter här och drömmer om en ekumenik, att vi ska slå ihop alla kyrkor. Glöm det, ska jag säga. För att när en del av kyrkan offentligt och med stolthet säger att vi viger samkönade i vår kyrka, då kommer stora delar av kristenheten att säga det här är inte längre kristna människor. När lutherska kyrkan i Sverige gick den här vägen så sa anglikanerna, de ortodoxa, katolikerna, säger att lutherska kyrkan i Sverige är inte längre en del av den andliga ekumeniken i världen. Och då är det teologerna och dogmatikerna som talar. Någonstans går gränsen. Det är samma sak för dig och mig. Vi kan vara aktivt med i en kyrka. Vi kan gå på möten. Vi kan sitta med till och med i en cellgrupp. Men vi kan ändå vara döda i förhållande till vad som sker och händer omkring oss. Och det där är vårt ansvar. Att vi verkligen håller vårt inre vid liv. Att vi lever så nära Gud ständigt och jämt så att vi hör vad anden säger till församlingen. Att vi hör vad klockan är slagen. Att vi lever vakna i den här tiden. Jag önskar vi skulle kunna bara liksom tala uppbyggande till varandra och glada fina budskap. Men det här behöver sägas. Det här kommunicerar olycksprofeterna ute i världen. Att klockan tickar. Resurserna håller på att ta slut. Det är samma sak med oss som kristna. Petrus brevet säger, och jag ska avsluta med Petrus idag. Vers 7 i kapitel 4. Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Tycker det är ett fint ord. Var samlade och nyktra så att ni kan be. Bli inte så upptagen så att du inte hinner bedja. Bli inte så stressad så att du inte hinner stilla dig inför Gud. För vill du ha ditt andliga roder i skick så behöver du själv ha kontakt med Gud genom bönens kanal. Förlita inte dig på dina systrar och bröder i tron. Utan sök dig själv till källan. Sök dig själv till korset. Omfamna det gamla korset. Själv. Ingen annan har egentligen ansvar för ditt liv. Vi kan hjälpa varandra, uppmuntra varandra, betjäna varandra, stötta, göra allt vi kan. Men då allt ändå kommer till allt. Så det är du själv som väljer hur du vill ha det med Gud. Jag hoppas innerligt att vi alla här längtar efter Gud. Att vi är beredda att betala priset och gå mot strömmen. Välkommen in i den uppgiften. Jag tror inte att det här decenniet innebär att vi alla bara flyter med. Utan det kommer ännu mer att innebära att vi går mot strömmen. Vi är utkallade ur världen. Vi lever inte på världens vis. Vi strider inte med världsliga vapen. 1 Petrus 4:3 står så här. Länge nog har ni levt som hedningarna vill. Med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottsliga avgudadyrkan. Därför blir det förvånade. Vem är det? Världen. Därför blir världen förvånad när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet. Och då hånar de er. Så att så länge du bara dansar med i svängen i världen, så är världen glad och du får vara med och du får vara kompis. Men i det ögonblick du vänder om och säger, nu vill jag inte leva längre på världens sätt, då kanske de börjar håna er. Men då säger Petrus här. Men saliga är när ni skymfas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Och det är den här härligheten som Jesaja profeterar om. Att våga vara lite annorlunda. Då kommer Herrens ande att vara över dig. Och så tycker jag, det här är också väldigt bra. Han säger, det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv. Eller därför han gör något annat ont. Eller blandar sig i andras angelägenheter. Det är inte bra om ni lider för era egna dumheters skull. För att er moral sjunker och ni ställer till det för er. Det är det han säger. Men lider han som kristen, ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som en kristen. Och nästa vers är den som ibland man vill hoppa över. Till nu är tiden inne för domen och den börjar med min broder. Nej, den börjar med Guds hus. När Gud ibland vill rena, så går han ju inte ut i världen, utan Gud vill rena sitt folk. Han vill luttra dig och mig. Han vill älska dig så mycket så att alla barlaster bara faller av dig. Och det här är underbart. Det tar ont ibland. Han säger i vers 12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov som ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Inte det något oväntat om det är lite tuffa tider ibland. Det måste man gå igenom för att guldet ska förädlas. Jag har levt med Hesekiel 22 i min tanke. Och där var Jerusalem i en sån situation att folket hade fullständigt tappat all styrförmåga och bara drev omkring med den här världens ande, och det var förfärliga saker som profeten listade upp vad som hände. Och så säger profeten Hesekiel att prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. De skiljer inte längre mellan heligt och heligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Att till och med prästerskapet hade drabbats. De som skulle vara andliga vägledare hade själv hamnat i ett mörker. Då är det inte så hävt. Och det är där han säger så här. De blundar för sabbater. så att jag blir vanhelgad. Men jag sökte bland dem efter någon som kunde bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte må fördärva det. Så att när moralen sjönk i Jerusalem och i den tiden bland Israels folk, så det kom in i kyrkan. När kyrkan blev helt sekulär, då kommer den här frågan. Jag sökte efter någon. Då får Guds ögon över hela jorden. Finns det någon som ville ställa sig upp och bygga en mur? Ställa sig i gapet för landet? Där är vår uppgift. Vi behöver gå tillbaka till gå. Som i monopol. Tillbaka till gå. Inkassera 4000. Du är mycket viktig. Håll din eld i din lampa. Låt det glöda, låt det brinna här inne hos dig. Tappa aldrig den intima relationen med Jesus. Jag vill säga, jag tror också att pingströrelsen som väckelserörelse behövs idag mer än någonsin. Det som pingströrelsen har historiskt sett stått för under hela det förra seklet har varit väldigt betydelsefullt för hela kyrkan över hela världen. 9 av 10 människor som kommer till tro idag, så kommer till tro i en pingstkarismatisk församling. Det är den grenen av Kristi kropp som exploderar och växer allra mest. Och det handlar om den helige ande, helgelsen, andens verk i oss. Det handlar om andens gåvor. Det övernaturliga. Det handlar om bibeltroheten. Att förkunna om Guds rådslut. Det handlar om att stå upp för det profetiska. För Israel i den här tiden. För att när fienden försöker splittra och ödelägga, så är det tyvärr på de här punkterna. Där man plockar bort karismatik. Man plockar bort andliga yttringar. Man börjar skämmas för den helige andes verk. Men låt aldrig den helige ande skämmas över dig. Tona aldrig ner det som den helige ande gör i ditt liv. Om han så rensar dig och luttrar dig i eld, eller om han kopplar på kraften genom ditt liv så att du nästan flyger under taket, eller om han leder dig till grannen eller manar att du ska profetera, gör det. Glöm inte den helige ande i ditt liv. Han är kraften, han är hjälparen, han är den som bryter igenom när vår egen förmåga är slut. När vi känner att det är blockerat, så är det den helige ande som öppnar nya dörrar. Han är den som är signalen inom dig när du är på fel stig. Att vänd om, vänd om, vänd om. Han är den som korrigerar din kurs. Om vi är stad på en olycksväg. Tack gode Gud för den helige ande. Han är närvaron i varenda möte. Han är smörjelsen som bryter oken. Som ger ny kraft och ny styrka. Han är den som ger dig trygghet när det är storm i ditt liv. It's judgment time for God's own family, står det i Message Bible. Det är tid för dom i Guds egen familj. Det är väldigt fint. We are first in line. Vi är först i kön. If it starts with us, om det börjar med oss, think what is going to be like for those who refuse God's message. Tänk då hur det blir för dem som står emot Guds budskap. Jag vill avslutningsvis, jag har några minuter kvar. Jag tänker på David, kung David. Han var smord av Gud. Men ändå under vägen så gick han ut på balkongen i ett skede av sitt liv. Fick begär till Batseba. Och han föll i synd. Och det tog ganska länge egentligen i Davids liv innan det här uppdagades. Innan profeten Natan kom till David. Och så säger Natan så här, spänd blicken, och han sa, du är den mannen som har skickat Uria ut i strid så att han miste livet. Och sedan tar du hans hustru till din egen. Så att profeten måste komma in i Davids liv och riktigt spetsa honom mot väggen och säga att David, det här är din sak. Och efter det så börjar saker och ting hända i hans liv. Jag tror att han hade förtryckt det här. Han hade lagt undan den här tråkiga händelsen i sitt liv. Han hade inte velat konfronterats med sin egen synd. Utan han hade, som vi ofta gör, sagt att men jag är kung, jag kan göra vad jag vill. Uria skulle ändå ha dött i strid. Försöka förklara bort och rättfärdiggöra sina misstag och sina misslyckanden och sina synder. Och på något sätt så där fint religiöst bara putsa över allting lite så där fariseistiskt. Men någonstans så visste David i hans innersta så gnagde det här. Det var en oroskänsla. Och Natan kommer och bara pickar hål på den här varbölden. Och vi vet att David sjönk ner i stoftet. Han ropar i sin ångest. Han skriver psalm 51. Herre, rena mig med isop. Låt de ben som har blivit krossade åter få glädja sig. Ge mig på nytt en frimodig ande. Det bara kommer ur hans innersta för att anden hade gjort någonting i hans hjärta. Anden hade pekat på någonting i hans innersta. Och det här är det som domen handlar om, tror jag, i den här tiden. Vi kan alla ta det här till oss. För att domen är inte det att någon ska liksom utelämnas offentligt och liksom man arkibusera folk. Utan domen handlar om det att den helige ande talar in i ditt liv om saker som hindrar dig komma vidare i ditt liv. Och det är ju en kärlekshandling utan like. Det handlar om omvändelse. Som jag talade om förra gången. Det är en Guds timing, en Guds besökelsetid. När den helige ande kommer på visitation till dig. Och börjar lägga lampan på ditt innersta. Dina tankar och dina motiv. För att rena dig. För att göra dig fri till att tjäna Gud. Så att David upplevde att synda medvetande hade flyttat från hjärnan ner i hjärtat. För ibland vet vi om saker som är fel, men vi gråter inte över det. Ibland är vi så trötta på våra egna laster och vet att det här måste jag bli av med. Men det fastnar bara i huvudet som en teori. Det kommer aldrig så långt ner i hjärtat så att vi gråter och våndas över vår situation. David ångrar sig inte förrän Gud genom anden picka hål på samvete. En annan som upplevde samma sak var Jesaja. Och vi ska sluta där vi börjar. Profeten Jesaja hade många gånger, han var en Guds profet, han hade hört Guds tilltal. Han visste vad Guds härlighet handlade om. Men det var en specifik dag, kan vi läsa om. Det var i det år då kung Ussia dog. Då fick Jesaja ett nytt möte med Gud. Han fick se Gud sitta på en hög och upphöjd tron. Och han fick en härlighetsupplevelse av Gud. Och samtidigt som han såg Gud så såg han också sin egen orenhet och sin egen synd. Så säger han, ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Jesaja hade inte begått äktenskapsbrott som David. Han hade inte stulit eller ljugit. Men han hade pratat en massa strunt. Och också det lyste anden på. Också det kom upp i ljuset. Han hade sagt sånt som misshagar Gud. Han upplevde också andens dödsstöt i sitt själsliv. Att den helige ande lyfte fram i ljuset det som var dolt. Och som var ett hinder för honom att gå vidare. Jag tror det här är Guds vilja. För att också skapa en djupare innerlig gemenskap. Ett varmare innerligt klimat. Vi behöver själva uppleva rening. Om och om igen. Vi behöver helga oss i sanning. Vi behöver gå igenom den här inre processen. Då anden får skölja igenom ditt och mitt liv. Det skapar harmoni. Det skapar balans. Bli aldrig en sån här överandlig extremist. Utan balanserade kristna människor, det behöver världen. Men som hör från Gud. Som har kontakt med levande Gud. Sunda människor. Som också bjuder in anden till helgelse. Inte bara in i starka karismatiska möten. Gud går till rätta med omoralen. Han går till rätta med orättfärdigheten. Inte det är roligt att öppna Vasabladet och säga att det finns pedofiler i österbottniska pastorsled. Det faller en stor skugga över allt vad kristenhet heter. Inte kan vi säga att lästadianerna är långt borta från oss. De älskar Jesus lika mycket som du och jag. Men när det börjar uppdagas pedofilskandaler i decennier tillbaka, kanske när de hade sin starkaste väckelsetid i norra Österbotten, då pågick det här. Anden behöver få ta tag i ditt och mitt liv före det här händer. Anden behöver få ta tag i ditt och mitt liv så att inte dessa små laster, små synder växer sig så stora så det blir skandaler och river sönder förtroende för kristna människor. Vi är inte satt att döma någon, men jag säger bara att det är en väldig sorg. Det är en väldig sorg. När synden exploateras och när sådana här förfärliga saker sker. Det är en sorg på Guds hjärta. Och det borde vara en sorg i vårt eget hjärta. Det är bättre att gråta för små synder lite nu och då. Än att bli hjärtappad med byxorna ner en dag. Låt anden verka. Detta år. Sök Guds renhet och Guds helighet. Dra dig inte bort från gemenskapen. Dra dig inte bort från kärnan. Håll dig nära elden.